Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Olösta mord, Viola Widegren, del 13. Det här avsnittet skrivet av Sofie Karlsson, klippning gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Viola-serien kommer ut varje torsdag, men om du vill att Olösta mord ska ha möjligheten att komma ut varje torsdag även i fortsättningen och inte bara varannan, så kan du vara med och sponsra podden på Swish eller på Patreon. Det står också mer om i avsnittstexten. Vi lämnade historien om Viola i det förra avsnittet tisdagen den 15 december 1953. Viola hade då varit försvunnen i drygt 5 år. Mannen med radarhjärnan, det kända mediumet Peter Hurkos, är hemma hos Carl och Agnes. Hurkos säger att han kan se att Viola har ett stort ärr på magen. Och det stämmer ju. Det ärret hade hon ju fått till följd av en blindtarmsoperation. Men det är också information som har gått ut i pressen och den har även översatts och publicerats i Holland. Det förefaller alltså väldigt troligt att Hurkos har kommit över den informationen på annat sätt än genom ett sjätte sinne. Hurkos slår sig ner i Widegrens lilla kammare, en typ av litet vardagsrum, och ber om en kniv. Kniven behöver han hålla ovanför huvudet som en antenn till den övernaturliga världen. Precis när Hurkos ska börja sin seans utbryter ett vilt tumult ut på gårdsplanen. Det är journalister från Aftonbladet och Expressen som har börjat bråka med varandra. Båda de stora kvällstidningarna vill in och bevittna själva seansen. Kålström, som skriver för Nordisk kriminalkrönika, beskriver att det blev ett väldigt tumult som slutade med att journalister gömde sig i garderober och trängdes utanför dörren till kammaren för att få ta del av seansen. När tumultet har lagt sig börjar Hurkos sin seans, eller det är i alla fall vad han kallar den. Han frågar Carl och Agnes följande. Visste ni att Viola uppsökte en präst dagar innan hon försvann? Carl och Agnes svarar nej. Då bokstaverar Hurkos ett namn som du säkert känner igen. A-P-P-E-L-B-E-R-G. Appelberg. Namnet på doktorn som opererade Violas blindtarm, som var hennes kollega, och som journalisten Sture Lönnerstrand har anklagat för att ha varit inblandad i Violas försvinnande. Lönnerstrand hävdar också att Viola ska ha varit kär i Appelberg. Appelberg är även namnet på hotellet som Hurkos bor på i Sollefteå. Lönnerstrands bok kom alltså ut 2 år tidigare. Och där stod hans teorier om vad som har hänt vid Jule. Boken har förmodligen inte översatts till holländska, men det är ju inte helt omöjligt att Hurkos kan ha fått ta del av Lönnerstrands teorier, exempelvis genom att någon läste boken och berättade för honom. Hurkos ställer fler frågor till Karl och Agnes om Viola och säger sedan att han får en bestämd känsla av att Viola inte är Helgum. Sedan lämnar han Widegrens hem. Kniven som han fick att använda som antenn behåller han. På vägen tillbaka till Sollefteå får Hurkos plötsligt svårt att andas. Han ber taxichauffören stanna så att han kan gå ut och få lite frisk luft. Taxibilen stannar i höjd med inrikesminister Gunnar Hedlunds föräldrahem. Hedlund bor då i Stockholm och arbetar för statsminister Tage Erlander. Men han är född och uppvuxen i Helgum. Hurkos stiger ur taxibilen och andas häftigt. Sedan kollapsar han. I samband med kollapsen kissar han även på sig. Kriminalöverkonstapel Sundin blir tillkallad till platsen eftersom hans bil har en bår. Några män lyfter upp Hurkos på båren och in i Sundins bil medan pressfotografer knäpper bilder allt vad de kan. Hurkos får inte skjuts till ett sjukhus utan bara tillbaka till sitt hotell. Väl inne på rummet kollapsar han igen. Han piggnar dock till ganska fort. Hurkos beskriver att det känns som att någon tar strypgrepp på honom och att det är därför han kollapsar. Hans fru säger att det här aldrig har hänt tidigare. Hennes man har aldrig blivit så här påverkad av en seans. Hurkos häller upp ett glas konjak åt sig själv för att fylla på spriten i kroppen. Sedan säger han till polisen och pressen att han vet var Viola ligger begravd, men att han inte är stark nog att avslöja det idag. Dagen därpå, onsdagen den 16 december 1953, pryds löpsedlarna med rubriker som till exempel: Mannen med radarhjärnan, den holländske fjärrskådaren Peter Hurkos löser Violagåtan. Och mannen med radarhjärnan säger: Jag vet vem som tog livet av Viola. Hurkos har nyktrat till sedan sin kollaps dagen innan. Och han säger till pressen, citat: Viola Widegren är död. Hon blev mördad i Helgum. Slutcitat. Sen berättar han att mer vill han inte säga innan han har pratat med polisen. När Hurkos faktiskt pratar med polisen nästa dag, torsdagen den 17 december, verkar han ha ändrat sig. Då säger han att Viola inte finns i älven, hon finns inte i skogen och ifall hon har blivit mördad var det absolut inte i Helgum. Hurkos säger också att det inte är omöjligt att Viola fortfarande lever. Och sen tar Hurkos nattåget tillbaka till Stockholm. Kriminalöverkonstapel Sundin, som inte har fått en möjlighet att prata med Hurkos efter seansen, åker därför efter ner till Stockholm. Och där träffar han Hurkos. Hurkos pratar väldigt mycket om Violas kopplingar till kyrkan. Enligt Kålströms artikel i Nordisk kriminalkrönika ska polisen ha fått in ett tips. Det här tipset sa att Viola hade blivit begravd i en kista där det redan låg en död person. Och att polisen skulle ha grävt upp kistan för att räkna antalet kroppar i den. Den här informationen har vi inte kunnat hitta i polisens förundersökning mellan åren 1948 och 1951.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det kan såklart ha hänt under 52 eller 53, men vi har inte heller lyckats hitta någon annan källa som nämner den detaljen. Det är ju en gammal Murder Inc-metod att begrava mördade i andra personers kistor. Det kan jag höra mer om i massmördarpodden, Murder Inc-avsnitten. När Sundin lämnar Hyrkos, lämnar han honom med en känsla av att parapsykologi kanske ändå är nyckeln till gåtan som polisen har misslyckats att lösa med vanliga medel. Hyrkos lovar Sundin att han tänker komma tillbaka till Helgum, men det är ett löfte som han aldrig håller. Däremot skickar Hyrkos ett brev till landsfogde Rudström. I brevet står det följande citat: "Jag har hittat Viola. Hennes kvarlevor är nedgrävda under cementgolvet i faderns ladugård i Västerbränna. Sök där. Kroppen ligger hopvikt under golvet så som den grävdes ner." Slutcitat. Landsfogde Rudström tar den här informationen på största allvar. Han inser att brevet inte är tillräckligt för en husrannsakan, utan han måste få Karls tillstånd. Då kommer han på att han har ju redan Karls tillstånd. Han letar fram brevet som Karl skrev 4 år tidigare, den 16 november 1949, där Karl krävde att polisen skulle gräva på alla platser som pekades ut som hans dotters begravningsplats. Karl informeras om det här och han tycker inte alls att det är rimligt. Han menar att han aldrig har gett sitt medgivande till polisen att bryta upp hans golv eller förstöra hans egendom. Karl har bara några år innan lagt ett nytt golv. Vissa spekulerar i att det nya golvet lades i samband med att Viola försvann i december 1948. Men detta har inte vi på Olösta mord kunnat fastställa. Karl kräver nu att en ny utredningsgrupp ska tillsättas som ska göra en helt ny utredning av fallet. Han anklagar även Sundin för tjänstefel på grund av att Sundin har befattat sig med en bluffmakare, det vill säga Hyrkos. Karl meddelar även att han överväger att stämma Hyrkos för förtal och bluffmakeri. Det uppstår en vild konflikt mellan Karl och polisen som dokumenteras väl av pressen. Konflikten mynnar ut i att en landsfiskal vid namn Harald Björne tar med sig polismän från Ramsele för att gräva upp Karls golv ett par dagar senare. Ingen från Helgum, varken polis eller privatperson, är välkomna att närvara vid uppgrävningen. Landsfiskal Björne säger till pressen att anledningen till att de ska gräva upp Karls golv är inte för att de tror att de ska hitta Viola där, utan för att de vill ge familjen Widegren lite julefrid. Violas lilla syster Eva-Marie, som nu är 13 år gammal, hon får en chokladask av landsfiskal Björne i julklapp. Även om Eva-Marie har hotats till livet i anonyma brev, är hon ändå, precis som sin stora syster, överlag mycket omtyckt i byn. Hon ses som en äkta djurvän som ofta är ute i laggården och hjälper till med gårdens djur. Hyrkos ändrar sig nu plötsligt. Han meddelar att det nog inte är i laggården som Viola ligger begravd, utan i uthuset på gården. Den här plötsliga ändringen får landsfogde Rudström att backa. Han menar på att det kostar alldeles mycket att börja gräva om polisen inte vet exakt var de ska gräva. Bara att utrymma en vinterfull lada och härbärgera djuren skulle vara ett stort och kostsamt arbete. Hyrkos ber då om att få fotografier av Widegrens gård för att hjälpa minnet och för att hjälpa de paranormala förmågorna. Tisdagen den 22 december återkommer han till Rudström i ett telegram. I telegrammet står det citat: "Viola ligger under trappan upp till loftet i ladan. Gräv i en omkrets av 4 meter och gräv 1,5 meter djupt. Det var lådan på bilden som gav mig den säkraste associationen. Jag är nu 99,5% säker. Slutcitat. Detta måste då översatts från holländska av en tolk. Carl tappar nu humöret. Han säger till Rudström inför pressen att han ska låta slakta alla sina djur, för nu jäklar ska det grävas. Året runt publicerar en artikel med ett stort foto på Carl Widegren tillsammans med sin motorcykel stående vid ett uthus. I artikeln uttalar sig Carl och säger citat: "Gräv! Gräv! Här ska ni gräva", sa Hurkos. "Gräv då! Jag har gett min tillåtelse. Köp hela stället av mig och förvandla mitt gård till ett experimentalfält för drömtydare, trollkarlar och fjärrskådare." Slutcitat. Hurkos, som hade hänfört den svenska pressen och polisen, faller nu avsevärt i status. Artiklarna om honom är nu långt ifrån positiva. Och istället för lovord börjar svenska journalister kritisera polisen eftersom de har haft samröre med en siare och bluffmakare. Detta får landsfogde Rudström att klart och tydligt meddela att ingen kommer att gräva på Widegrens gård till den svenska journalistkåren. Rubriken blir: "Vi gräver inte." Men här råder en konflikt källorna emellan. Vissa menar att polisen ändå gräver upp golvet, medan andra påstår att det aldrig blev uppgrävt. Det är svårt att veta vad som gäller, eftersom förundersökningsdetaljerna efter 1951 fortfarande omfattas av viss sekretess. Så om några år kanske vi kan gräva ytterligare i det här. Nu kollar även den svenska polisen upp det Hurkos hade påstått, alltså hans tidigare påstådda bedrifter. Svenska polisen får kontakt med Scotland Yard, som berättar att det var inte han som hittade kröningstenen. Det var ju Scotland Yard själva. Hurkos hade varit där och enligt Scotland Yard hade han yrat om en kofot. Tjuvarna hade använt sig av en kofot när de stal kröningstenen, och det var därför Hurkos hade fått så stor medial uppmärksamhet i England. Efter hela Hurkos-affären blir fallet med Violas försvinnande än en gång kallt. Nästa heta tips dyker upp 1954. Oklart exakt när. Det är en svensk poet som är bosatt i Norge som tror sig ha sett Viola på två foton. Hur han kom över de här fotona vet vi inte. Ett av dem är taget 1949 i Lillhärdal. Lillhärdal ligger här i dalen, omkring 30 minuter västerut från Helgum, ungefär 10 mil till den norska gränsen. På fotografierna står en kvinna som liknar Viola tillsammans med två män. Den svenske poeten i Norge säger att det är en av männen som ligger bakom Violas försvinnande. Polisen har i samma veva fått in två andra av varandra oberoende tips om att en kvinna som liknar Viola har bott och arbetat i just Lillhärdal. Polisen blir därför intresserade och undersöker tipsen närmare. Tyvärr leder inte tipsen till att polisen hittar Viola. Om hon fortfarande lever här så är hon alltså nu 23 år gammal. Polisen får in nästa intressanta tips under våren 1955. Detta når den svenska pressen, som skriver artiklar med rubriker som "Han har löst gåtan". Denne han är sjömannen Birger Persson. Sjöman Persson har varit i sjöss i 20 år. Han har varit runt om i hela världen. Bland annat har han varit i Australien och i
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Kanada. Eftersom han har varit på sjön så har han fram till våren 1955 inte haft en aning om vem Viola är eller att hon är försvunnen. Och det här är sjöman Perssons historia. Han var ombord på det norska skeppet Sokna som hade lagt till i Vancouvers hamn för att lasta plank på väg till New York. Vi befinner oss nu alltså i Kanada. Sjöman Persson berättar, citat: "Där fanns de flesta nationer representerade och alla var väl inte precis Guds bästa barn. Så en kväll, när vi hade fått ut våra slantar, det var i april för 2 år sedan, där jag kontrollerat min sjömansbok, då gick vi i land för att rulla hatt och hamnade så småningom på en nattklubb mitt i de stormiga glädjekvarteren i Chinatown. Redan när vi armbågade oss fram mot baren upptäckte jag henne i trängseln. En mörk, snygg flicka i 20-årsåldern som såg så ensam och övergiven ut. Ja, nästan vemodig ut. Att jag tyckte riktigt synd om henne. Jag fröjdade med henne ett par gånger. Och det var ungefär som att lossa en 11 över parkettgolvet. Det var inte första gången den kickan var på danssak. Den saken är klar. Hon sa inte så värst mycket. Men hon verkade väldigt rar. Och jag minns alldeles särskilt att hon hade en pikant grop i hakan." Slutcitat. Nu var det länge sedan jag nämnde det. Men ett av Violas mer utmärkande drag är en tydlig grop i hakan. Sjöman Persson fortsätter, citat: "Jag kommer också ihåg en annan sak. Att jag blev förvånad över att hon talade så dålig engelska. Och tydligen inte förstod ens de allra vanligaste slanguttrycken. Men det angick ju strängt taget inte mig." Slutcitat. Sjöman Persson följer den sorgsna kvinnan till hennes port den kvällen. När de säger godnatt frågar han om han möjligen kan få träffa henne igen. De två bestämmer att de ska ses på samma danshak följande kväll. När sjöman Persson kommer till danshaket kvällen därpå är hon redan där. Han tycker att hon ser lika melankolisk ut som kvällen innan. Nu presenterar hon sig. Hon säger att hon heter Rosemary. Sjöman Persson och Rosemary dricker några glas och dansar tillsammans. De har en trevlig kväll. Och när sjöman Persson erbjuder sig att följa med henne hem tackar hon ja. Persson tar Rosemary under armen och hon kramar den till svar. Persson kan inte släppa hur dålig engelska hon pratar. Så här fortsätter Perssons historia, citat: "Jag tittade ner på henne för att våga ta en gissning. Visserligen tyckte jag mig utan tvekan ha hört en skandinavisk brytning när hon talade. Men å andra sidan var hon för mörk för att komma ifrån Norden. Så jag tog en annan chans och frågade: är du från Polen? Nej, svarade hon, och det lät nästan som en viskning. Jag är född i Sverige, sa hon. Jag stannade upp som träffad av blixten och svarade spontant på svenska: det är jag med. Sen sa ingen av oss någonting på flera sekunder. Och jag fick liksom en känsla att vi två var alldeles ensamma med varann. Och att det med ens hade blivit så tyst i det bullrande Chinatown. Lika tyst som jag vet att det brukar vara när två skepp möts i natten. Från det ögonblicket talade jag och den mörka flickan bara svenska med varann. Och jag kan försäkra er om att hon talade en renare och finare svenska än jag. Men så är jag också född i Skåne. Fastän jag numera har slagit ner mina bopålar i Redslared utanför Borås. Hennes svenska dialekt var inte särskilt utpräglad. Det var inte skånska, inte småländska, inte gotländska. Jag gissade på mellersta Norrland. Den kvällen blev det heller inte godnatt vid porten. Jag fick följa med henne upp i hennes lilla lya. Ett rum med kokvrå, snyggt och prydligt, men det enklaste tänkbara. Och medan hon stökade i köksregionerna så satte jag mig ner på den enda stol som fanns och mediterade över det faktum att världen bevisligen kan vara ganska liten ibland. Det var just då som jag upptäckte brevet på hennes bord. Ett ganska färskt brev, inte alls tillskrynklat och inte tummat många gånger. Nu är det så Att jag alltid har varit intresserad av frimärken och denna min nyfikenhet gjorde att jag impulsivt tog brevet i handen och tittade på det. Jag hann se att det var avstämplat i Kanada och att det på kuvertet stod Huve Tyttö, vilket är finska och betyder bästa flicka. Sen stod ett namn. Namnet var Viola Widegren. I samma ögonblick kom hon tillbaka från kokvrån och jag sa lite skämtsamt: heter du Rosmarie eller heter du Viola? Hon blev kritvit i ansiktet. Hon rusade fram till mig, slet brevet ur min hand och sa mycket högt: det där är mitt! Sjöman Persson blev lite förvånad över att kvinnan hade blivit så uppriven. Namnet Viola Widegren sa honom ingenting vid det här tillfället. Han bedyrade för henne att det kvittade för honom om hon heter Rosemary, Rosmarie eller Viola. Han frågade henne hur hon kom till Vancouver. Hon svarade då att hon först hade tagit sig till Stockholm och sedan till Helsingfors. Där hade en god vän till henne kontaktat en finländsk sjöman som hade smugglat henne i sin båt till Montreal. Hon hade sedan tagit sig från Montreal till Vancouver. Sjöman Persson berättar, citat: jag märkte emellertid hela tiden att hon högst ogärna ville bli påmind om Sverige och det som hade hänt henne där. Och jag hade ju ingen anledning att vara påstridig på den punkten. Jag var ju bara ute efter att få fira min sista natt i Vancouver. Slut citat. I nästa avsnitt ska vi följa spåren av Viola Widegren till Kanada. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är väldigt lätt att hitta. Du kan skicka oss dina teorier om fallen som vi tar upp, alla fall vi någonsin har tagit upp, till simwaypodcast@gmail.com, simway med z. Du kan även skicka teorier om de olösta fallen vi har tagit upp i Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Det var just att jag gjorde så mycket olösta fall i Mördarpodden, Seriemördarpodden, Massmördarpodden och märkte att de flesta vill ha lösta fall som gjorde att jag skapade den här podden. För jag är väldigt fascinerad av olösta fall. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva för klippningen. Tack till Arnold Johansson och hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Tack till Trippnaha för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.